Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är vår tids största svenska operasångerska som under sin 25-åriga karriär framträtt på nästan alla av de betydande operascenerna världen över. Sen år 2006 är hon också hovsångerska och tre gånger har hon blivit vald till världens främsta operasångerska av tyska och brittiska tidningar. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Nina Stemme.
Pröva och säg någonting.
Ja, nu sitter jag här i logen på Göteborgsoperan och det är lite gråmulet väder, men det regnar inte utanför. Ja, det här... Ska jag säga något mer?
Ja, det går ganska bra.
Det går ganska bra.
Det går ganska bra. Ja. Frågan om man bara ska ta...
Ska jag vara ännu närmare?
Ja, någon centimeter.
Ja, en centimeter. Jag har ändå satt en kudde bakom ryggen här, precis. Så att jag ska... staga upp mig ordentligt.
Med utsikt över Göteborgs hamn slår vi oss till rätta i logen på Göteborgsoperan som Nina Stemme delar med en kollega. Hon är ofta på resande fot, Wien, Milano, München, Paris. Som operasångerska på absolut högsta internationella nivå har hon hela världen som sin arbetsplats. Men nu under hösten har hon varit här i Göteborg där hon sjungit huvudrollen i den nyskrivna operan Notorious som bygger på Hitchcocks gamla film med samma namn. Nina Stemme är en dramatisk eller högdramatisk sopran. Det är ett röstläge som ofta kommer med åren, en lite djupare sopranklang, bredare och med en enorm volym. Det är de dramatiska sopranerna som har de flesta av operavärldens allra tyngsta roller. Nina Stemme har sjungit nästan alla av dem. Isolde ur Richard Wagners Tristan och Isolde, titelrollerna i Richard Strauss, Elektra och Salome och så Turandot ur Puccinis opera med samma namn. En roll som hon bland annat sjöng på den spektakulära scenen Dalhalla utanför Rättvik i somras. Men de här rollerna kräver inte bara en stor röststyrka. Det är också mångfacetterade människoporträtt som behöver stor scenisk närvaro. Det som gjort Nina Stemme så framgångsrik är kanske att hon behärskar operakonstens båda sidor. Hon har den stora röst som behövs, men hon kan också ge sig fullständigt hän i skådespeleriet. Om man någon gång trott att opera är en behärskad, lite borgerligt tillrättalagd konstform, ja då ska man se Nina Stemme på scenen. Hon är nämligen en artist som ständigt ger allt, som helt går upp i rollerna hon tar sig an och aldrig tvekar att ge gestalt åt det hänsynslösa och vilda, åtrån, förtvivlan och vreden. Men vägen dit har varit lång. Hon trodde länge att hon skulle syssla med något annat i livet och utbildade sig därför till ekonom samtidigt som hon tog sånglektioner. Hon hade gått på Adolf Fredriks musikskola och det var till musikens värld som hon längtade. Samtidigt var det mycket som stod i vägen. Kanske handlade det framförallt om hur hon såg på sig själv i tidig ålder. Hur var du som barn?
Ja, du. Jag var väldigt, väldigt blyg på många sätt. Jag minns att folk skrattade. Att jag hade humor, jag var rolig. Jag hade som några, ja, jag minns när jag var liten så ville jag, kanske var 8 år eller sånt där, inre drömmar om vad jag ville bli. Och det var ju helt over the top and over the moon också. Allt ifrån stand-up-comedian till statsminister. Det värsta var att jag sen kom på att det är ju flest män som håller på med det där. Så sen så svängde jag om till ingenjör, tror jag, att jag ville bli ett tag. För det var inte så många tjejer som höll på med det. Men någonstans så fanns hela tiden musiken. Jag spelade piano, fiol, som sen blev altfiol, för att jag inte vågade spela cello på kommunala musikskolan. Läraren var så elak. Men jag fick i alla fall, så fort jag var stor nog så blev det altfiol. Och sen så började jag sjunga, förutom i kör då, ta lite privatlektioner bara för att bli av med det halsonda som uppträdde varje gång jag sjöng i kör. Men när det gällde att sjunga upp inför klassen, apropå hur jag var som barn och ung, då kunde jag ju, jag kunde inte ta en ton. När vi skulle sjunga Vista eller så, jag vågade ingenting. Satt hellre knäpptyst och blev högröd i ansiktet och skämdes. Som jag vet inte var.
Varför?
Nej, jag tyckte det var läskigt att prata inför folk också. Och det har jag tyckt ända tills för några år sedan. Men varför? Varför är man så blyg? Därför att man inte har tänkt hela konsekvenskedjan av vad som skulle hända. Vad är det värsta som skulle hända om jag nu sjunger fel eller säger fel? Ja, det är att jag blir påkommen. Men jag tyckte det var så fruktansvärt hemskt att avslöja eventuella svagheter. Så då gjorde jag inte det.
Varför blir en blyg person operasångerska?
Ja, det är ju många artister som är blyga, men jag vet inte om det hänger ihop. För jag är ju samtidigt, varför blir en nyfiken person operasångerska? Jag är så nyfiken, så jag är på en resa som jag inte riktigt vet var den kommer sluta och vart, jag vet inte ens vart den för mig, trots att jag vet vad jag ska göra de närmaste 5-6 åren. Och det kanske, alltså när det började gå bra för mig att sjunga, för det första så jag upptäckte min röst som solistisk mer när jag var på utbytesår i USA och sjöng där man ska provsjunga till allt, och där hade jag ju ingen historia. Och det tror jag var ganska befriande. Jag tänkte, ja, men jag går hit, nu ska jag våga, nu ska jag testa. För då hade jag insett att det, så farligt kan det ju inte vara. Men då var jag i alla fall 17-18 år. Sen är det ju en annan sak att stå på scen. Jag kan vänta ett tag. Här kommer Anna-Lena in. Hej, hej. Omklädd och klar. Vilka tuffa skor då? Är det där en nolldropp eller 0,4? Nej.
Det här är de här Flyknit Nike Lunar 2. Den gamla. Det är gamla. Nu.
Ja.
Skitsnygga. De skulle satsa på.
Lycka till. Nej, jag har kört mina Merrell nu. Nej, vi tar det nästa gång. Ja, de är jättebra. Ja. Varför blir en blyg person operasångerska? Jag vet ju inte om det hänger ihop. Men en blyg person får ju samtidigt inte utlopp för alla känslor som man har inom sig. Så det kanske är en kanal där som öppnar sig när man förstår att dels att man har någonting att berätta. Jag tyckte faktiskt inte att jag var tillräckligt intressant som person heller. Det följde med blyghetspaketet. Och tyckte att alla andra var mycket mer moderna och hängde med och hade sett de senaste tv-serierna och lyssnat på ABBA eller Beatles. Som i och för sig var bra musik, men jag hade ju ingen att prata om Allan Pettersson och Mahler. Wagner var det inte på den tiden, eller Beethoven eller Mozart. Jag hade liksom ingen att prata med om de här sakerna. Så det la jag lite på is och ja, körde väl lite underdog och lite hittade andra sätt att kommunicera. Det var inte det att jag inte hade vänner, men det här ytliga snacket, det fattade jag inte. Det lärde jag mig först när jag var i USA och fick någon slags flöde på att prata om ingenting. Och det är ju, ja, det är liksom en egen kunskap liksom. Men sen när jag upptäckte att jag kunde kommunicera, hitta den här kanalen över blyghetsbarriären och att få gå in i en berättarroll, så blev det ju väldigt intressant. För då kunde jag till slut börja se på mig själv på ett mer objektivt sätt. Först är det jättejobbigt för man vill inte konfronteras med sina egna svagheter. Sen inser man att det är ju faktiskt utmaningar och de finns där för att bli övervunna. Så ja, då har man ju blygheten å ena sidan. Och en sida av den hänger ju kvar. Att jag är ingen musikant. Jag önskar att jag vore det. Men jag är inte en sån som bara ställer mig upp och sjunger. Eller river av en sång eller en visa. Eller ännu mindre en operaria. Det ska, jag vill veta vad som krävs. Och vad som förväntas av mig och vad jag ska göra. Så är det bara.
Jag har tänkt väldigt mycket på det här med röst. För att rösten är ju ett sätt att ta plats. Och till vardags är vi ju väldigt få som ens höjer rösten.
Mm.
Jag tror jag alltid pratar i det här tonläget. Mm. Och sen kanske om det är en stimmig miljö pratar jag lite starkare. Men jag pratar ju aldrig så här högt.
Nej.
Och det här är ändå, om jag ska prata så högt som jag vågar här inne. Alltså det är kanske så här högt ungefär.
Ja, precis.
Men det är ändå inte i närheten av den ljudvolym som är din operaröst.
Nej.
Det är ett enormt grandiost sätt att ta plats.
Ja, det är ganska intressant att du säger det, för att jag hade en moster som inte lever längre som jag tyckte tog väldigt mycket plats. Hon hade en stark röst och hon var rolig och hon var underhållande, intelligent och såg bra ut. Så hon var ju ett slags ideal för mig. Men hon hann aldrig uppleva mig som operasångerska fullt ut. Nej. Men det blev ju en bieffekt, märkte jag. Och märker jag ju fortfarande. Folk säger, oj vad stark röst du har. Och ibland har jag ju det. Och den är väldigt djup och har säkert fördjupats sen jag började med dramatisk repertoar. Och det är ju lite farligt och lite skämmigt att ta plats i vårt samhälle. Inte minst i Sverige idag. Det kanske var därför jag också sökte mig till Tyskland under, vad man på tyska säger, hundåren. När man ska lära sig den grundläggande repertoaren och ingå i en ensemble och allt det där. Men jag kände att jag behövde lämna Sverige också för att våga ta plats och undersöka vem jag är och inte få de här invanda stereotypa blickarna på mig. Och jag var också ansedd som väldigt akademisk. Jag gick ju i och för sig ekonomlinjen på universitetet, men jag tog aldrig examen, så det var ju också en stämpel som jag faktiskt aktivt jobbade på att få bort. Sen ångrar jag inte ett dugg att jag pluggade på universitetet, men jag kände det, men vad sjutton tror alla att jag är akademisk för? Vad är det för en image jag går omkring med som jag inte riktigt, jo delvis kände jag till det, men jag kände, men okej, nu ska vi jobba på andra fronter här med min person och mitt budskap och allting sånt. Och det fick jag ju tillfälle att göra i Köln 94-99. Så det är en lång resa också att våga ta plats, inte minst i Sverige.
Thank you.
Jag minns första gången jag själv såg Nina Stemme på en operascen. Det var på Kungliga Operan i Stockholm för kanske 10 år sedan och hon sjöng Isolde i Richard Wagners Tristan och Isolde. Det var första gången jag såg den operan framföras. Och med rätta finns det många som är skeptiska till den tyska 1800-talstonsättaren Richard Wagners verk. Men även om Wagner stod för mycket djupt förkastligt i sitt liv så finns ingenting av det med i just Tristan och Isolde. Det är istället en enkel kärlekshistoria. Eller enkel, det är snarare ett verk som man kan fördjupa sig i under resten av sitt liv. För kärleken mellan de två älskande är här förbunden med en erotisk dödslängtan. Det är de allra mest hemliga begär överförda till en 5 timmar lång opera. Jag hade aldrig sett en sån rolltolkning tidigare. Här hade vi en sångerska som inte bara sjöng med en volym som fick 100-mannaorkestern att låta som en viskning. Nina Stemme lyckades också komma åt det förborgade djupet i Isolde, den där gränsen mellan galenskap och hängivenhet som bara en helt hämningslös artist kan ge uttryck för. Något år senare såg jag henne göra om samma sak, men i ett helt annat sammanhang. Det var ett klipp på YouTube där Nina Stemme sjöng Liebestod, avslutningsarian ur Tristan och Isolde tillsammans med radiosymfonikerna och dirigenten Daniel Harding. Återigen samma närvaro, en intensiv blick och en röst som verkade kunna spräcka högtalarna med sin kraft. Stämmer när hon tar höjdtonen som fullbordar verket Tristan och Isolde. Ända sedan jag såg det där klippet har jag velat fråga om vad det är som sker inom henne under de där partierna där hon sjunger på höjden av sin kraft, där rollen hon spelar verkar ta över henne nästan som om hon vore besatt.
Men vad händer med dig i de ögonblick där det är som allra starkast?
Men då är man, jag är i något slags upplösningstillstånd tror jag, fast när jag, ja, jag vet inte om jag hoppar ut ur kroppen eller det gör jag inte, men jag bara känner mig som ett eldklot eller vad som bara snurrar omkring där, fast jag är en helt vanlig kropp, för att det är ändå, jag utgår alltid ifrån, även om det är prinsessan Isolde jag gestaltar, så är hon faktiskt en vanlig människa innerst inne. För då kan jag identifiera mig med henne och då hoppas jag att publiken kan göra det också. Men ja, jag känner mig som ett slags medium, det är inte jag, utan musiken sjunger mig och agerar mig. Men det är klart att det beror på ett långt förberedelsearbete också.
Men jag brukar ofta titta efter det när jag går på opera. Försöker leta efter det i blicken hos de som står på scenen. Mm. Och om det inte finns, då är det helt värdelöst. Då kan man lika gärna gå hem. Det finns ett klipp med dig som jag har tittat på kanske 200 gånger. Det är när du sjunger Liebestod med Daniel Harding, Radiosymfonikerna. Det är på någon julkonsert tror jag.
Det är en 13-dagskonsert.
Just det. Ja. En ganska snällt sammanhang.
Ja.
Men där finns det i din blick. Ja. Och jag ser när det tänds.
Mm-hmm. Alltså, måste jag titta på.
Det går att se det.
Ja.
Och det är alltså, det är ju en typ av galenskap skulle jag säga.
Ja, det är det. Men det är ju Soldes galenskap. Mm. Men jag står ju där som Nina för det är en konsert. Men jag har i Solde så pass aktuell och så känner jag minns ju den här, just det här framförandet, det är ett av de få tillfällena som jag känner att det här är något extra. Någonting tänds hos radiosymfonikerna och Daniel Harding också. Och känner, men oj, det här svänger ju, minns jag att jag tänkte. då kör vi. Och sen så var det bara att leverera. Det, ja, det är inte många gånger sedan det som det har hänt på den nivån. Och med den, alltså den rösten som jag hade då, som var mer lyrisk än vad den är idag, det är också egentligen precis så som jag hade velat sjunga i Isolde jämt.
Men hur kändes det att ha den här då, vi kallar det galenskapen, att ha den inom sig? Att den fanns där?
Ja. Men då är jag så mycket här och nu att det är inte relevant. Jag kan inte stå och det sista man får göra som artist, man får inte stå och döma eller bedöma sig själv i stunden. För då hamnar du ett steg bakom dig själv. Du måste vara här och nu och tänka vidare. Varför sjunger jag det här nu och vart ska jag? Sen kan man undra, ja, sjunger Isolde det här från andra sidan kanske? Och jag tror att det var något sånt jag tänkte då. Och det är en häftig känsla om man lyckas förmedla det till publiken.
Jag tänker på de här stora rollerna, alltså med de komplexa känsloliven. Och det här är en fråga som jag ställt till väldigt många som står på en scen. Väldigt många skådespelare. Det är inte så många som vill erkänna det här. Men jag brukar ofta fråga om vad som är priset. Men en som erkände det var faktiskt Erland Josefsson när jag intervjuade honom för kanske 10 år sedan. Det är inte så många andra som har gjort det. Men han sa att en skådespelare leker med sitt känsloliv och sätter det faktiskt på spel. Mm. För att till en början så är det ju ofta en lek. Men sen så finns det ett stort allvar. Det sceniska allvaret, det tar över. Och jag bara tänker hur jag själv skulle reagera om jag var Isolde kväll efter kväll och gick igenom den processen, vilket inte går att göra utan att engagera sig. Det går inte. Så frågan är vad priset är att ge sig in i ett sånt, i en så känslostark roll.
Det är ju därför ingen sjunger Isolde 7 dagar i veckan. Jag vill ha minst 2 dagar emellan. Och jag sjunger sällan mer än 6 eller 8 föreställningar i rad. Ofta, nu sjunger jag Isolde i repertoar som det heter. Alltså det är operor som har satts upp för flera år sedan. Och nu så tar man ett par dagar på sig och får ihop föreställningen precis som den var. Eller utvecklar den. Men så att repetitionstiden är inte lika lång då. Men då gör man kanske 2 eller 3. Så att priset är att jag kan inte sjunga henne lika ofta som jag kanske, jag vet inte ens om jag skulle vilja. För jag vill vara nyfiken. Priset är att jag jobbar mindre. Och det är för att det själsliga priset är så starkt. Och det här har tagit lång tid för mig att erkänna. Det kanske var för 1 eller 2 år sedan som jag insåg att ja, men det är därför jag är så trött. Det är därför jag inte gör någonting kanske ett par dagar efter. Trots att folk ser mig efter föreställning och jag ser hur normal ut som helst. Jag tror själv att jag är normal. Men det stämmer nog inte riktigt. Och då känner jag, men då var det så här svårt. Då är det därför inte så många sjunger Isolde och därför rösten inte alltid räcker till. Men det är också det själsliga som jag verkligen vill ge publiken och dela med mig av. För jag tycker vi har så få tillfällen i vårt samhälle idag då vi verkligen kan gå på djupet. Och jag får gå på djupet. Det är en ynnest. Jag är tacksam för det här faktiskt varje dag. Och vad som är ännu roligare är att det finns folk som vill höra det. Att jag gör det inte bara för min egen skull.
Vad finns i det djupet då?
Ja, det finns ju hela det här existentiella. Varför finns vi här? Varför älskar vi? Och vem älskar vi? Och hur? Och hur känns det? Alla de här absolut svåraste stunderna i en människas liv gestaltar jag ju i nästan varenda roll jag gör. Så det är liksom inte bara, det handlar inte om feel good. Och en del kan må ganska dåligt också när de kommer ut om det är någonting som, eftersom när vi lyckas musikaliskt och sceniskt så går vi ju förbi den här vardagsspärren. Det kräver ju någonting också av en operabesökare. Och det kan göra jätteont om man inte vill öppna sig. Och jag själv, om jag är på ett sånt humör, så kan jag börja storgråta när jag sitter i publiken. Eller bara tårarna flyter ohämmat. Och det behöver inte ens vara en särskilt bra föreställning, men någonting i den här träffade mig precis rätt. Och det är ganska skön. Det är en skön känsla, för hur ofta får vi bara gråta idag?
Hur mår du själv då när du går av scen?
Jag mår faktiskt väldigt bra om jag inte har gjort bort mig fullständigt. Jag tar inte riktigt in i Isoldes känslor i mitt privatliv. Och det är ganska tryggt just nu. Hade det inte varit så tryggt så hade det varit betydligt jobbigare, tror jag. Och så då hade man kunnat tillåta sig det. Jag kanske inte tillåter mig själv. Jag drar en gräns liksom, när peruk och smink och kostym är borta. Då var det bara en föreställning. Eller inte. Det kan ha varit en fantastisk föreställning också. Men samtidigt så är det någonting i bakhuvudet som fortsätter att jobba. Hur kan jag göra det här annorlunda nästa gång? För att inte ha långtråkigt själv. Eller i de här långa rollerna så är man ju aldrig, aldrig, aldrig perfekt. Men det är någonting att sträva efter. Eller också lära sig att acceptera. Säga, nej men, det är ju mänskligt. Det är därför jag gör det här live. För att också i mina fel kan folk känna igen sig. Det låter ju himla storslaget, storvulet. Men ja, jag håller på att lära mig att försöka vara snäll mot mig själv. Men samtidigt så har jag en kraft som pushar mig framåt hela tiden. Och det kan vara jobbigt, faktiskt.
Men även om du kan dra en gräns mellan dig och rollen, så har ju alla andra, förutom din närmsta familj då, de ser ju dig mest där uppe på scenen. Mm. Och måste ju tro att du är en sån person. Och behandla dig som en sån person. Förstår du den? Det som när Sean Connery började spela James Bond, mm, så han trodde ju inte att han var James Bond. Men nej, alla andra trodde att han var det. Ja. Att han var på det sättet som han var på filmen. Ja. Och efter ett tag så fick han en stor personlig kris. För att han visste inte vem han var. För att han blev behandlad som att han var någon annan än vem han var, än den han var.
Ja, men de flesta har koll på att operasångaren inte är som hen är på scenen. Mm. Det finns ibland så tycker de ju att, ja, det, särskilt utomlands märker jag det, att de sätter upp mig på en piedestal. Men automatiskt så försöker jag klättra ner från den och, så att de fattar vem jag är. Och ibland blir de ju de kanske blir besvikna, vad vet jag. Men jag måste vara sann mot mig själv. Och därför är jag som jag är när jag är privat. Och det är ganska långt ifrån det folk ser på scen. Samtidigt kan jag känna vissa gånger, eller ställa mig frågan, är jag sannare i mina känslor på scen än vad jag är privat? Och det är ju lite hisnande. Mm. Det kan jag ju nästan inte ens fråga min man. Jo, det kan jag. Men jag har ju, och det blir ju lite terapi, kommer vi till då. För då kan jag kan ju agera ut de här stora känslorna. Och det handlar ju om att få ut och bryta ner. Få upp adrenalinnivån och sen bryta ner den. Och det får jag göra på scen. Och då kan jag vara hur sann jag vill. Och det är jätteskön känsla att få göra allt det här som vanligt folk inte får göra på sina arbetsplatser. Det får jag göra på min. Jag får bli fullständigt vansinnig, galen. Galen av åtrå, galen av förakt, hämnd, begär och you name it. Det är, ja, det är ju lyxigt.
Men blir det inte det vanliga livet bara grått då?
Och det är jätteskönt. Fast när jag har varit ledig ett tag, jag är ju inte en sån som går och sjunger privat hemma. Det går sällan och gnolar. Jo, häromdagen gjorde jag det och då la min man märke till det. Och det gjorde jag också. Visst, ja. Oj, jag gick och sjöng. Och då är det inte opera, kan jag säga. Men när jag inte har sjungit på 1-2 veckor, då lagras det en aggression i mig som inte behöver komma någonstans ifrån, utan jag märker att jag blir arg för ingenting. Och då känner jag, jaha, har jag ett fysiskt behov av att sjunga opera? Fysiskt och psykiskt. Det är liksom en existentiell nödvändighet så länge jag har rösten kvar. Jag får hitta på något annat sen.
Jag tror alla skulle må bättre om de sjöng opera faktiskt.
Du har helt rätt i det. Absolut. Och ja, jag borde införa det som skolämne.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Nina Stemme. Vi tar nu en kort paus för reklam, men är alldeles strax tillbaka. Opera är en speciell konstform. Det går inte att sticka under stol med att den är sprungen ur den gamla hovkulturen kring kungar och furstar i Europa. Och än idag finns det givetvis något högborgerligt över de storslagna operahusen där välklädda par i övre medelåldern skålar i champagne under kristallkronorna på premiärerna. Det är också en genre där många efterfrågar en konservativ hållning, gärna nya uppsättningar men inte för revolutionerande, spekulativa eller nydanande, tack. Samtidigt finns det i många av de bästa operaverken en oanad radikalitet. Till exempel har vi då Richard Strauss operor Salome och Elektra från början av förra seklet. Här finns en laddning som än idag är svår att prata om. Det är det dekadenta, det är blandningen av erotik och död. Något som bland annat Nina Stemme hänförande har gestaltat i Strauss Salome, där hon i slutscenen ömsint kysser Johannes Döparens avhuggna huvud. Och en liknande radikalitet finns också i Tristan och Isolde. De två älskande som bestämmer sig för att möta döden tillsammans. Bara i den stora tomheten, bara i icke-varandet, kan deras brinnande kärlek få ro.
Det är ju en otrolig berättelse om inte bara förbjuden sexualitet, förbjuden lust, utan förbjuden dödslängtan. Förbjuden vilja att uppgå i någon annan totalt. Inte bara lite grann, det är inte bara en liten förälskelse, utan de vill på riktigt sudda ut sina egna identiteter och gå in i varandra.
Det är därför den här operan passar så bra för tonåringar till exempel.
Mm.
Den borde ju vara också på schemat. Ja. I gymnasiet i alla fall. Tycker jag. Därför att ja, du använder ordet...
Det är lite för tidigt alltså med nej. Tonåren.
Nej, det är precis då. Alltså, mm. Jag gick tillbaka till mig själv som 15-17-åring.
Mm.
För att hitta hur arg, hur förälskad kan man bli?
Mm.
Ja, det kanske var då jag kände mina starkaste känslor. Inte att de... Och det var också precis som... De blev kanske inte utlevda. Men det är ju likadant för Wagner. Han fick ju inte uppleva den sanna kärleken själv, skrev han ju. Därför ville han skriva ett minnesmärke över kärleken. Men han hamnade, som när han började jobba med stycket, någon helt annanstans. I dödslängtan och att uppgå i intet och ja, nirvana, you name it. Det handlar ju också... Alltså det börjar ju med... landsförräderi, högförräderi mellan två stater hela stycket som sen då undergrävs av deras kärlek som uppstår genom en blick. Det är också att en blick kan utlösa liksom 5 timmars opera. Det är fantastiskt. Och den har inte ens skett på scen utan innan.
Men vad är det som, om man säger så här då, vad är det som bara kan sägas genom opera?
Det är ju det vi inte kan sätta ord på i vardagslivet. När orden inte räcker till, då tar musiken över. Och då tar operan över, ska jag väl säga. Där orden, även om det var orden som inspirerade till opera, till musiken. Så det, orden ligger där i grund och botten, men musiken och operakonsten går utöver det. Och då hittar vi en känslomässig förståelse som också binder ihop oss människor.
Hur är det att stå i kulissen och vänta på att gå in på scenen? Hur är den känslan?
Ja, då är man i något slags limbo, kan jag känna. Man försöker prata som vanligt med tekniker och påklädare och sådana andra människor som står och passar som operapubliken aldrig ser. Försöker vara helt vanlig eller så mår man jättedåligt en dag och så vet man att ja, nu mår jag så här dåligt idag. Men jag vet att om en minut kommer jag stå där inne mitt på scen och låtsas och ingenting kommer märkas. Så det är en väldigt, det är en mellanstation som är rätt märklig. Men det är också en språngbräda inför det. Jag samlar ihop mig, jag känner vad behöver jag ge extra idag? Vad har jag? Vad är mina styrkor, mina svagheter?
Hur är du? Jag såg, det gick en tv-serie som hette Livet på operan, tror jag, på SVT. Som var inspelad på Stockholmsoperan för något år sedan. Det var så speciellt att se, ja, men framförallt balletten. För när de går av scenen, de dansar svanskär, jättefint. Och sen så fort de kom av scenen så kollapsade de nästan. Och låg i en hög och bara viskade så, vatten, vatten. Och liksom ont i varje led. Och helt utpumpade. Och att sjunga är kanske inte riktigt lika fysiskt ansträngande som... Att dansa ballett, men nästan, gissar jag. Så hur är du då när du går av scenen?
Ja, är det en roll som är ny, som nu när jag gjorde Elektra i våras till exempel. Nu har jag ju den vokala erfarenheten att jag vet att jag håller, och Elektra är bara knappa 2 timmar, där Isolde är betydligt mer, 4,5-5. Så jag är ju själsligt slut, men jag har samtidigt en adrenalinnivå som är helt galet hög i de här. Det måste vara därför det heter högdramatisk, tror jag. Man är helt uppe i spinn. Efter mina allra första Isoldor för 12 år sedan, då kunde jag ju knappt tala. Och det var likadant för 20 år sedan när jag gjorde Madame Butterfly. Det var lite för stort. Och musklerna, det vill säga rösten, jag lyckades klämma fram ljud så att folk kände sig trygga, tydligen. Det var ingen som var allvarligt oroad, men jag var väldigt hes. Och jag kunde knappt tala efteråt. Och då är man ju lite rädd också. Faktiskt tänkte jag, gud, har jag skadat mig nu? Vad, har jag tagit ett för stort kliv här? Eller, ja, jag kanske inte skulle ha sjungit den här rollen. Sen märker man efter några föreställningar att kroppen är väldigt bra på att bygga upp sig. En dansare kan ju öva och träna. Nu är det säkert en ännu större utmaning även för en dansare att stå på scen med orkester och allting. Det kostar så otroligt mycket mer att stråla ut sin energi ända bort till tredje övre raden eller ännu längre bort. Men jag kommer aldrig så långt att jag är... Jo, när jag var sjuk och gjorde den här Isolden för 1,5 år sedan i Berlin och hade vaknat på morgonen och hade 39 graders feber då, och sjöng på mitt speciella sätt, tyckte jag. Då var jag helt, helt slut efteråt. Vill bara gå och lägga mig. Men kunde inte, för jag hade fortfarande adrenalin. Men någonstans så går ju mitt yrke ut på att inte ge ut för mycket energi. Det ska räcka. Jag ska kunna fördela och dosera det här. Och skicka ut några små utbrott här och där genom hela kvällen. Så att det är det jag lär mig. Och det, så det går på en viss automatik eller rutin eller vad man ska säga, utan att låta för tråkig. Så vi får ju inte bli andfådda, för då kan vi ju inte sjunga.
Hur är det, alltså, hur är det att verka som operastjärna, som man ändå måste kalla dig, på internationell nivå? Alltså jag tänker att det finns något så paradoxalt kring opera och allting med klassisk musik, att inom genren så finns det ju nästan, det finns idoldyrkan, det finns stjärnkult, det finns myten om divan, alla de här myterna och hierarkierna och topparna som man kan nå och dalarna som man kan falla ner i. Samtidigt så är det ju en genre som rör sig lite vid sidan av. Det är inte som fotboll. Men Zlatan blir ju faktiskt, vart han än går i Sverige så skulle han bli stoppad och få skriva autografer. Så är det ju inte för en operastjärna. Samtidigt, om man rör sig i en operamiljö, så kanske du då och då är Zlatan. Hur ser du på den här dubbelheten?
Dubbelheten i vilket avseende? Att det är en smal konstart, så jag kan ju gå på gatorna i Sverige för det mesta, med vissa undantag, utan att bli igenkänd och vara en grå liten mus, vilket jag trivs ganska bra med. Eller så kommer jag till Wien och där räcker det med att jag kommer närma mig scendörren till första repetitionsdag. Då har vi fortfarande liksom en eller flera veckor kvar till premiär och folk står och väntar och stoppar mig innan jag ska in och repetera. Och det är ju väldigt charmerande. Det är ju för mig... Jag blir faktiskt lite störd, för jag tycker att repetitionsveckorna, de är mina. Det är min tid att göra vad jag vill och utveckla min roll. Men samtidigt så ska man ju precis som Zlatan och Lady Gaga, alltså i deras, ja, det här är operans perspektiv, jag inga övriga jämförelser, men vad de är väldigt duktiga på att vårda sina fans. Så det försöker jag göra också på min lilla nivå då. Men det är ju, jag gillar ju den här dubbelheten. Att det är jättestort inom operakonsten. Men sen sätter man sig i taxin och då har ju inte chauffören en aning om vem det är hen kör. Det är väldigt skönt. För jag behöver nog vara i fred för att kunna hålla på med det jag gör. Jag har valt att inte exploatera mig för mycket eller exponera mig. Om det inte är för operans skull. För jag kan bara jobba så mycket som jag gör nu och jag har fulltecknat schema. Jag vill inte jobba på något annat sätt. Det finns ju många som ger operakonserter och sånt där med bara och staplar arier på varandra. Ja, det vore ju ett enkelt sätt att tjäna pengar till exempel eller möta en publik, men för mig är ju en aria en del i ett större sammanhang. Så okej, tar vi lite större bitar ur opera, då är jag med. Men jag gör väldigt få sådana konserter. För jag tycker det är så roligt att stå på scen och få gestalta på det viset.
Men hur är livet kring de stora scenerna? Alltså Wien, La Scala, Metropolitan. Ja, hur är det att leva som en stjärna i de miljöerna?
Det är väldigt olika. I Wien så blir man så att säga upptagen i operafamiljen. Så då, jag måste säga att de respekterar ens privatliv väldigt mycket, utom just omkring själva operahuset. Och det är ju hur häftigt som helst att ha en huvudstad där operahuset verkligen är hjärtat. Jag tror att det är därför jag sökt mig dit, även om man kan se ganska stolpiga produktioner och föreställningar. Men det är en levande organism så att säga, och det står i tidningarna om Wiener Staatsoper nästan varje dag. Så där är det ju det här, och så vet jag att publiken gillar mig. Jag har arbetat ihop en ganska rejäl goodwill så att säga där, och den, ibland kan jag ta lite av den också, och vilket innebär att jag testar nya roller eller testar roller som jättestora stjärnor har gjort före mig, fast jag kanske inte borde göra det, men de är snälla ändå, så att ja, jag känner mig hemma på ett sätt där, musikaliskt, inte alltid sceniskt, för jag tror inte jag har sett ungefär 2 bra produktioner på Wiener Staatsoper själv. På Met kan jag faktiskt inte uttala mig så mycket, för jag har valt att inte uppträda där så mycket. Det var en tid när de hade chansen, men då var det de amerikanska stjärnorna som gällde för den repertoar som jag ville sjunga, och då kunde jag ju lika gärna sjunga hemma i Europa, och där hade jag min familj också. Men nu när jag kommer tillbaka dit så vet jag att nu behöver de liksom, nu kommer jag dit som en injektion, som ett nytt blod. Först en supertraditionell Turandot-föreställning som har funnits där i decennier, och sen i en ny Elektra-produktion som också kommer visas i Sverige faktiskt på biograferna. Och det tycker jag känns kul, att få göra en regi av Patrice Chéreau. Som är tyvärr är han död, men jag fick träffa honom. Jag fick se en repetition när den var i Europa, och jag har börjat lära känna hela teamet. Det är för mig en riktig musikdramatik, det som han håller på med. Så att jag får vara lite museumsturandot och en Elektra av kött och blod. Och det vet jag att det kommer hypas omkring det. Och då får vi se hur mycket energi jag har till det. I första hand kommer det jag gör på scenen. Sen får vi se vad medierna får.
Hur är det att åldras som sångerska?
Just nu är det väldigt häftigt. Det är det. Man får fortsätta jobba på sitt instrument och ta dagen som den kommer ändå. En del vet jag säger att men om 5 år så slutar jag. Jag är inte riktigt där än. Vi får se vad som händer helt enkelt. För att det har hänt så mycket med min röst de senaste åren som jag måste fortsätta ta reda på om det tänker fortsätta vara så. Så jag bestämmer mig för, och jag tycker att det är roligt att åldras. Det är roligt att kunna dela med sig till yngre kollegor, att vara lite mentor. Som tack för allt jag har fått av erfarna operakollegor när jag var ung. Det är ett ansvar. Det förväntas att jag sätter ner foten. Det förväntas att jag spelar primadonna eller diva ibland när det kör ihop sig en produktion. Det är lite tungt. Jag kan liksom inte bara hålla på med mitt. Men okej. Är jag den som har minst att förlora på att höja rösten under repetitionsarbetet, ja då gör jag det. Jag tycker det är häftigt att visa andra tjejer att det är faktiskt något fint med att åldras. Att bli äldre, att bli erfaren, att bli säkrare. Att du får fler möjligheter, du har mer makt över ditt liv, självständigare. Ja, det blir roligare faktiskt.
En sista fråga här då, det som ändå är det gåtfulla. Hur kunde den här då unga tjejen som var så blyg att hon inte ens vågade sjunga solo i klassen och inte vågade prata inför andra människor, hur kunde den personen, det vill säga du, våga kasta dig ut i såna roller, de här rollen vi har pratat om, som är så fruktansvärt nakna och helt avslöjande? Hur gick det till?
Ja, men det gör... Jag kom på en gång när jag gick på operahögskolan att mitt största hinder var min rädsla. Och rädsla för vad då, tänkte jag. Och det tog lång tid innan jag fattade vad det var. Men det var faktiskt rädslan för att lyckas. För att jag började på operahögskolan fick lägga om hela rösten från scratch. Och inte sjunga. Då fick jag inte sjunga inför folk första året. Och höll på att bli relegerad. Och folk var rädda att jag skulle få scenskräck. Men den hade jag redan övervunnit genom operastudien, genom alla galna små fria gruppuppdrag jag hade gjort. Allt ifrån korist till liten solist. Så att jag kände att min största rädsla var att lyckas. Och varför var det det? Jo, därför att varje gång du lyckas så hamnar du på en ny kompetensnivå. Vilket gör att du måste övervisa dig från en högre nivå och högre och högre. Och någonstans så kände jag det där inom mig att det är ju jättejobbigt. Så att, ja. När jag förstod att det var den största rädslan, då blev det inte lika farligt längre. Då vågade jag ännu mer.
Och nu är du på den högsta nivån.
Ja, oh, shit alltså. Inte klokt. Nej, men lite rädd blir man. Och jag märker faktiskt att min närmaste omgivning är lite rädda också. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, för att det har att göra med att jag är så mycket här och nu att jag inte går utanför och kollar, men vad håller du på med egentligen, utan jag känner att det är något i det här jag gör som är rätt, och jag vågar hålla dörrarna öppna.
Nu är det nästan dags att avsluta här.
Ja,
eller hur?
Oj, ja, absolut.
Du är på väg ner till gymmet.
Ja.
Du vill gå nu direkt, eller hur?
Jag börjar
bläddra med papperna. Ja. Titta, men jag kanske har glömt någonting.
Ja, men
jag
det.
Tror inte det. Det var kul att vi kunde prata om det där klippet. YouTube-klippet.
Just det.
Jag gissade att det hände någonting speciellt.
Ja. Och det är väl det mest delade klippet, tror jag. På mig också. Och det är...
Det känns ju lite... När man lyssnar på det, så känns det som att man dör själv. Jag har faktiskt fått... Det här kanske jag säger som sista ord. Då. Ja. Det har minskat min dödsrädsla.
Ja.
På riktigt.
Det är ju häftigt.
Mm.
Men jag tror att man var mindre rädd för att dö på Wagners tid också. Att döden var så stor del av livet att det fanns med hela tiden. Och det är någonting som vi behöver lära oss idag. Vi ser döden som något definitivt, något... fult, något som inte får finnas där. Men det är det enda som är totalt jämlikt fördelat över mänskligheten.
Har du lärt dig det av Isolde?
Jag tror faktiskt det. Men jo, men att ta del av romantikens tankegångar och filosofi fick mig att förstå att ja, men de hade ju ett helt annat synsätt och ett annat förhållande till döden.
Jag har inte tänkt på det tidigare, för man skojar ju med operasångare ska dö varje kväll på scenen. Mm. Men det måste ju finnas något djupare i det också.
Ja, och så finns det på operascenen så finns det ett avslut. För mig är det mycket lättare att spela en roll som dör på slutet än en som går vidare.
Thank you.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Nina Stemme. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss det är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken var som vanligt Kimiko Ishizaken som spelade Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Och sist där hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist, det var då Daniel Wiesej.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.